Ja, det är ju så här att vi är ju vanemänniskor som ni vet. Och jag saknar talarstolen här idag, det kan jag säga öppet och ärligt. Ni kanske skrattar en del, men det är inte så lätt att stå här framme, ska ni se. Där man är van att det ska vara på ett visst sätt. Men vi lever ju i förändringens tider och det får vi acceptera. Ska vi se om jag får plats med alla mina grejer här. Ordna lite och styra. Det är ju kyndelsmässodagen idag. Och jag vet inte om ni vet vad det betyder, kyndelsmässodagen. Eller Jungfru Marie kyrkogångsdag kan man också säga. Kyndel är ett gammalt ord och det använder man faktiskt i Sverige förr. Det kommer egentligen från engelskans candle. Men man använde ordet kyndel förr och det betyder ljus eller blås. Och för längre tillbaka i vårt land så hade man speciella ljusfester, även inom kyrkan, just den här dagen, den 2 februari. Och förr så var alltid det här, firade man alltid den 2 februari och kallade, och det var kyndelsmässodagen. Nu så kanske vi firar speciellt den söndagen som infaller mellan den 2 och 8 februari. Då vet ni det. Jag ska läsa idag från Lukas 2. Och det är faktiskt en av de texter som är föreslagna för den här dagen. Ibland tycker jag det är lite intressant att se och följa kyrkoåret. Och jag känner mig inte bunden av den om jag ska predika. Men jag brukar alltid läsa texterna. Och jag gjorde det här för ett bra tag sedan. Och jag tänkte, ja. Jag kanske inte kommer att säga någonting om de texterna som de föreslår. Men sen har jag kommit tillbaka till det här gång på gång. Och på något sätt inte kunnat komma ifrån det. Och därför så ska jag läsa ifrån Lukas 2. Men jag vill säga en sak till innan jag läser det. Tack ska ni ha för sångerna som ni redan har sjungit. Jag känner att de har öppnat upp den här gudstjänsten på ett fantastiskt sätt. Och det är jag jätteglad för. Det känns bra när man ska stå här fram och predika också med en sån öppning. Ifrån Lukas, det 2 kapitlet. Och jag börjar att läsa på den i den 25:e versen. Och det här är från det här sammanhanget när Josef och Maria ska till Jerusalem, till templet. Och de ska upp till Jerusalem, till templet och offra två stycken duvor. Och det gjorde man när det hade gått en speciell tid efter det sen att ett barn hade blivit fött. Och det är därför som det också kallas för Jungfru Marie kyrkogångsdag den här dagen. Därför att det var en speciell dag för kvinnan. Och jag läser ifrån den 25:e versen ifrån Lukas 2. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helige ande var över honom och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år, sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Simeon och Hanna handlade de här verserna om som jag läste idag i det här sammanhanget. Vilka var de egentligen och vad vet vi om Simeon och Hanna? Ja, vi vet inte speciellt mycket egentligen mer än vad som står här i just det här sammanhanget. Varifrån kom de och vilka var de? Men vi kan ju dra vissa slutsatser. Vi förstår av Simeon att han bodde kanske en bit ifrån templet. Han var i alla fall inte, bodde i alla fall inte i templet som en del andra gjorde, utan han fanns en bit därifrån. Och han kom och skyndade sig och skulle gå upp till templet vid det här tillfället. Vi förstår av sammanhanget att han nog var en gammal man. Därför att han var medveten om att han kanske inte hade så långt kvar av sitt liv. Och han hade ju fått ett löfte att han skulle få se Messias innan han skulle lämna den här jorden. Så vi förstår att han var, det var ingen ung människa. Han var förmodligen gammal. Han kanske var skumögd, jag vet inte. Han kanske led av någon sjukdom, det vet vi inte. Hanna står det lite mer om. Hon var ifrån av Asers stam. Vi kan ju läsa i Gamla testamentet om Israels 12 stammar som var uppkallade efter Jakobs söner. Och hon kom ifrån Asers stam. Hon var dotter till någon som heter Fanuel, och det vet vi inte heller vad det var för en människa. Det står att hon hade varit gift i 7 år. Det var ingen lång tid. Och nu var hon änka. Förmodligen hade hon varit kanske änka i många år. Och nu var hon 84 år. Hon var en åldring. Hon var gammal hon också. Det är vad vi vet om deras bakgrund och de som människor. Mer vet vi inte. Men det är några saker jag skulle vilja nämna här idag som Simeon och Hanna vill lära oss, som vi kan ta lärdom av. Simeon och Hanna levde nära Gud och de levde i umgängelse med Gud. Det förstår vi. Det står om Simeon att helig ande var över honom. Och den helige ande hade uppenbarat för honom att han skulle få se Messias, den smorde, innan han dog. Han umgicks med Gud, han levde nära Gud. Och det här hade gett Simeon en känslighet för andens tilltal. Och när det var dags, då förstod Simeon, nu är han här. Det var någonting i hans inre som sa när Josef och Maria kom med barnet i sin famn. Nu är han här. Han hade den här känsligheten för den helige ande. Beroende på att han umgicks med Gud. Han levde nära Gud. Hanna, det står om henne att hon vek aldrig ifrån templet. Utan hon tjänade Gud med bön och med fasta dag och natt. Vilken tjänst Hanna hade. Vilken tjänst. Det här livet nära Gud, det hade medfört att det hade gjort henne öppen och mottaglig för Guds ledning. Så också hon vid det här tillfället, fast hon fanns där i templet, hon förstod. Nu är han här, nu är tillfället inne, nu är han här. För att bli ledd av den helige ande och för att bli öppen och mottaglig för Guds ledning som Simeon och Hanna. Då förutsätter det att vi lever nära Gud. Att umgås med honom i bön. genom lovsång, genom stillhet och genom avskildhet. Om du och jag ska kunna höra hans röst, om du och jag ska kunna vara ledda av den helige ande, så är det beroende av att vi lever nära Gud, att vi umgås med Gud, att vi tillbringar tid i bön, att vi tillbringar tid tillsammans med Gud, att vi är stilla och att vi kanske vissa perioder till och med behöver leva i avskildhet och bara vara tillsammans med Gud. Simeon och Hanna, de hade öppnade ögon och öppna sinnen. Tempelområdet var stort. Jag försökte igår att jag skulle kunna hitta någonstans där man kunde beskriva storleken på tempelområdet. Men jag hittade inget bra som jag kunde direkt säga att så stort var det. Men det finns modeller över hur tempelområdet såg ut på den tiden. Och då förstår man att det här måste ha varit ett jättestort område. Det var inte bara en byggnad, utan det var murar, det var gångar, det var byggnader stora och små. Så det var ett jättestort område. Det står om att brännofferaltaret som fanns där, bara det var 14 gånger 14 meter. Och det måste ju nästan ha varit som den här kyrkan i storlek, bara själva brännofferaltaret. Och där tjänstgjorde det 1000 präster. Ni kan ju tänka er, det var inte bara en som var där, utan det var 1000 präster som tjänstgjorde. Och på det här området, i de här gångarna, byggnaderna och utrymmena som fanns, så rörde det sig tiotusentals människor varje dag som fanns där. Så det var väldigt mycket folk som rörde sig på det här stora området. Det var ett myller av folk både dag och natt egentligen, för att det var alltid någon som var vaken och det rörde sig alltid folk. De skriftlärde satt ju i pelarhallarna och de undervisade ifrån skrifterna där. Och det fanns folk där, de lagade mat, man bad, man hade försäljning av de här offergåvorna, offerdjuren. Man pratade med varandra, man grälade med varandra, man sjöng och så vidare. Man levde ett liv där. Och det här är väldigt svårt för oss kanske att föreställa oss att det var på det här sättet. Vi kanske har en helt annan bild. Men det var hit som Simeon och Hanna kom vid det här tillfället. Eller Hanna kom inte dit, för hon bodde här. Hon fanns här i det här sammanhanget på tempelområdet. Och hit till det här området, till templet, så kom också Josef och Maria med Jesusbarnet, precis som de skulle, som lagen påbjöd. Och de skulle offra. Men mitt i det här stora sammanhanget, bland alla dessa tusen sinom tusentals människor, var det bara två. Det var bara två som såg att det var deras herre, att det var Messias, att det var Jesus som frambars i templet just den här dagen. Det var bara två människor bland alla de här tiotusentals människorna. Och det var Simeon och Hanna. Inte en enda av de 1000 prästerna förstod att det var han. De skriftlärde som satt där i pelargångarna och undervisade och la ut texterna om profetiorna om Messias som skulle komma. De visste inte heller om att det här var Messias som kom. Men det fanns två stycken som kände igen honom, och det var Simeon och Hanna. Två stycken människor som kände igen Jesus bland alla de här. Simeon och Hanna. Kanske var det så att de var två oansenliga människor. Det kanske var en del som till och med såg ner på dem lite och tyckte att de kanske inte var tillräckligt bildade mot vad de själva var. Men det fanns två som bar på ett stort och ett starkt hopp. Och som hade ögonen öppna och som hade ett öppet sinne. Simeon och Hanna var de enda som såg att det var Messias. Det här är typiskt för Guds rike. Två enkla människor som har den här känsligheten, som har den här gåvan, den här förutsättningen att kunna känna igen Jesus. Så är det Guds rike. Det som ingenting är, det utväljer Gud. I umgängelsen med Gud, de hade umgåtts och de umgicks med Gud, så hade deras ögon och deras sinnen öppnats för det andliga. De kunde se lite längre och de kunde se med ett annat perspektiv. Det finns en sång som Pelle Karlsson har skrivit som jag kom att tänka på när jag förberedde mig för det här. Och den lyder så här: giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna och höra hans stämma. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Det är en bön som jag känner att jag behöver be. Ge mig, o Herre, öppnade ögon, så att jag kan se, så att jag kan höra din röst, så att jag kan se när de rätta tillfällena kommer. Jag vill också säga så här om Simeon och Hanna, att de hade uthålligheten att invänta, att vänta in Gud. Simeon står att han väntade på Israels tröst. Och det står om Hanna. Hon vek aldrig ifrån helgedomen, utan hon tjänade med fasta och med bön. Dag och natt. Väntan, det är ju egentligen inget ord som vi tycker om. Vi gillar inte det ordet, tror jag någon av oss. Vi är vana vid, om vi sitter till exempel vid vår dator, med ett enda klick så ska det komma upp någonting som vi söker efter, någonting som vi vill se, något som vi vill läsa, något som vi vill ta reda på. Och om den där lilla cirkeln snurrar en stund så känner vi hur det börjar trumma lite grann på bordet och tycker att det var ju märkvärdigt vilken tid det ska ta innan jag får fram det här som jag söker efter nu. Och vi tycker inte om att vänta. Likaså om vi står i en kö i någon affär eller någonstans. Vi märker hur oroligt det blir i kön och hur folk börjar skruva på sig om det tar lite tid. Och de börjar undra, ja men sitter kassörskorna och fikar där ute förstås nu och vi får stå här och vänta. Väntan, vi tycker många gånger att det är slöseri med tid. Vi vill inte vänta, vi vill kunna prestera saker, vi vill att något ska hända hela tiden. Slöseri. I Guds rike är det inte så. Guds rike är ju så annorlunda. Det är så upp och ner mot vad vi tänker många gånger. I Jesaja 40 och 31 så står det så här i den gamla översättningen, att det som bidar efter Herren hämtar ny kraft. Bida och hämta, det är ungefär samma ord. Att vänta, att bida, att invänta någonting. Och i Guds rike är det så här att vi kan ju till och med tjäna honom medan vi väntar. Det är inget slöseri med tiden att invänta Guds tid, att invänta hans svar. Ibland får vi vänta länge på Guds ingripande och på Guds svar och vi vet inte varför. Och det kanske vi aldrig får veta, det är endast Gud som vet varför han dröjer ibland. Men det är inte slöseri med tid. Även när vi väntar, när vi bidar honom, så kan vi få vara i tjänst, så kan vi få tjäna honom. Det krävs både tålamod och det krävs mycket tålamod för att vänta tills det är dags. Och att det krävs mod att vänta tills tiden är inne. Men det gjorde Simeon och Hanna. De väntade, de bidade, de visste en dag kommer han, vi har löftet. Om Messias, en dag ska jag få se honom, visste Simeon, och han väntade på det här. Han höll det levande inom sig hela tiden, och under tiden så tjänade han Gud. Och Hanna, hon bad och hon fastade och hon hade den här vissheten inom sig. Och resultatet för Simeon och Hanna, det resultat de fick vara med om, det var ju att de fick ju se Jesus. De fick ta honom i famnen. Där har du närheten. Att ta någon i famnen, det är så nära du kan komma en människa. Du kan inte komma närmare någon. Ett handslag är inte så nära. Ett hej är inte så nära. Ett telefonsamtal är inte så nära. Men att ta någon i famnen, närmare kommer du ingen. De fick ta Jesus i famnen, närheten till honom. Resultatet blev också lovsång och Simeon han brister ju ut i sin lovsång att nu kan du låta din tjänare vara härdan. Nu har jag fått se Jesus. Han lovade Gud. Och Hanna lovade också och prisade Gud. Och ett annat resultat var ju också vittnesbördet. Det står om Hanna att när hon hade fått vara med om det här och sett Jesus så står det att i den 38:e versen att just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Talade om barnet för alla. Vittnesbördet utåt. Berättandet, föra ut evangeliet, budskapet om att nu har han kommit, nu finns han, nu är han här i världen. Messias har kommit till vår befrielse och till frälsning. Jag vet inte hur mycket du har hunnit att få med av det jag har sagt, men det jag har velat säga idag, med bara här med några korta meningar. Vikten av att leva nära Gud, att umgås med honom. Vikten av att vara ledd av anden. Att det är viktigt att be till Gud, att vara i bön och att vi då får öppnade ögon och be om öppnade ögon och öppna sinnen. Och också just detta att vi bör be om att vi kan ha uthållighet att invänta Gud och vänta honom, vänta på hans svar, hans ingripande, hans tillfälle, precis som för Simeon och Hanna. De fanns där just vid det rätta tillfället därför att de hade inväntat det, de väntade på det. Amen. Herre, jag tackar dig för att du vill hjälpa oss just med de här sakerna. Du vet hur viktigt det är att vara känslig för den helige ande, att leva nära dig Gud, att känna att vi får vara ledda av dig i vår vardag där vi finns ibland människor. Att kunna få vara ett vittne för dig, ett vittnesbörd. Herre, jag ber dig, öppna våra ögon och våra hjärtan och våra sinnen så att vi kan få se dig Jesus tydligare och tydligare och att du kan få inta våra liv på ett sätt som gör att vi får vara med om fantastiska saker. Herre, var med oss var och en. Tack för att du hör oss. Var med oss också när vi ska fira Herrens måltid tillsammans. Amen.